Du lyssnar på Gästkatten av Takashi Hiraide i översättning av Vibeke Emond, uppläst av mig, Anna-Maria Kjell. Kapitel 1. Till en början såg det ut som om molntrasorna svävade. De svävade för att sedan drivas en liten aning av vinden, en åt höger och en åt vänster. Det lilla fönstret i hörnet av köket vette mot ett högt träplank, så tätt intill att man inte kunde passera emellan. Inifrån såg dess frostade glasruta ut som en mörk filmskärm. I träplanket fanns ett litet kvisthål. Och grönskan hos häcken på norrsidan om den cirka 3 meter breda gränden återspeglade ständigt lite vagt på den enkla skärmen. När någon gick förbi längs den smala gränden fyllde siluetten av gestalten hela fönstret. Det var särskilt tydligt under klara dagar och fungerade troligtvis enligt samma princip som en kamera obskyra. Inifrån det mörka rummet såg man nämligen de förbipasserande personerna upp- och nervända. Den riktning som gestalterna passerade förbi i var dessutom motsatt den som de verkliga personerna gick i. När den förbipasserande kom som närmast hålet svällde dess gestalt upp så mycket att den täckte hela fönstret. Och när personen sedan gått förbi försvann gestalten på ett ögonblick, som genom ett särskilt optiskt fenomen. Men bilden av de molntrasor som dykte upp den dagen ville inte riktigt dra förbi. Ändå blev den inte särskilt stor när molnen närmade sig kvisthålet. Inte ens när molnen befann sig på den punkt då bilden borde ha svällt upp som mest upptog den en större bit av fönstrets övre del än vad som kunde rymma sin handflata. Molntrasorna svängde tvekande fram och tillbaka över vägen, och till slut hördes ett svagt läte från ett djur. Min fru och jag hade bestämt oss för att kalla gränden för blixtgränden. Om man åkte en privat järnväg åt sydväst från Shinjuku och efter ungefär 20 minuter steg av på en liten station som inga expresståg stannade vid, kom man efter cirka 10 minuters promenad söderut till en liten backe. När man sen uppe på backkrönet sneddade över områdets enda verkligen trafikerade väg, som gick i öst-västlig riktning, började backen sluta neråt. Ett 70-tal meter ner på den lite breda, svagt sluttade nedförsbacken fanns det på vänster sida ett gammeldags hus bakom en grindförsedd mur, vars nedre halva var prydd med vertikalt fastsatta kluvna bamburör. Svängde man dessförinnan av åt vänster kom man in i den lilla gränden som avgränsades mot trädgården av ett enkelt träplank. Huset vi hyrde var ett annex inne på den stora tomt som omgavs av muren och träplanket. Strax efter mitten av träplanket fanns en liten sidoingång som tjänade både som husägarnas bakingång och hyresgästernas huvudingång. Kvisthålet öppnade sig bortom den ingången som ett obemärkt öga. De som gick förbi ovetande om hur klart och tydligt de speglades i fönstret på andra sidan träplanket kom först fram till ett hus vars tegelmur sköt ut från vänster och fick då vika av i en ganska skarp vinkel åt höger. Nästan genast stötte de sen på ett annat hus, vars tak doldes av ett jättelikt selkovaträds täta grenverk, och fick vända tillbaka igen i en spetsig vinkel åt vänster. Kort sagt var svängarna så skarpa att det påminde om den typiska bilden av en blixt. Så på skoj kallade vi gränden för blixtgränden. Selkovaträdet som skuggade gränden var i själva verket ett ålderstiget träd. Förmodligen hade det utsetts till ett skyddat träd av stadsdelsförvaltningen. När huset byggdes hade det tydligen avsiktligen uppförts så att det skulle omgärda trädets stam. Trädets grenar, som fått växa fritt och breda ut sig, sträckte sig ända till den östliga delen av vår hyresvärdinnas träd.